Det här är en podd från Svenska Yle.
Jenny Egerhorn, jag har hört att teaterstuderande vägrar läsa Shakespeare på teaterhögskolan. Är det här sant?
Ja, den bilden får man kanske, om man har läst artikeln i Suomen Kuvalehti där hela den här debatten börjar. Men när jag pratade med studerande på teaterhögskolan så visade det sig att de har krävt helt enkelt en kontextualisering av de här klassikerna. Alltså att hur såg det ut under den tiden när de skrevs. Men så finns ju det här fenomenet nog ute i samhället. Det kan vi gå närmare in på om en stund.
Ja, det här är alltså nyhetspodden du lyssnar på. Jag heter Simon Karlsson och med mig är alltså vår kulturreporter Jenny Egerhorn som har skrivit en artikel om det vi ska prata om här i det här avsnittet. Och den artikeln hittar du förstås på svenska.yle.fi. I december publicerar alltså Suomen Kuvalehti en artikel där lärare på teaterhögskolan beklagar sig över att en del studerande är upprörda på bland annat att de i skolan tvingats se gamla filmer med våldsamt och kränkande innehåll. Och att bland annat de skulle vilja få innehållsvarningar om de ska se på filmer som innehåller till exempel våldtäktsscener. I alla fall, artikeln i Suomen Kuvalehti kritiserades av studerande som tyckte att den och rapportering i andra medier av den här situationen gav fel bild av grejen. Och att de bara vill ifrågasätta rådande maktstrukturer. Och nu en månad senare ungefär så sitter vi i en sån båt att ena sidan anser att teaterhögskolans studerande är en grupp lättkränkta rättvisekrigare och en annan sida sitter och är irriterad på att de avfärdas och presenteras på fel sätt. Låter det här som en koncis sammanfattning av den här debatten, Jenny?
Kärnan i den här debatten är ju kanske just de här generationsklyftorna som ju i sig inte är någonting nytt, de har alltid funnits, men här handlar det kanske om att hotas konsten av politisk korrekthet och liksom krav på någon sorts rättvisepatos. Och det här är en debatt som har förts överlag nu på sistone inom konstfältet. Versus sen att ha liksom, den här nya generationen bara helt enkelt fått nog av gamla dammiga strukturer. Så en del av lärarna känner sig ju då tryckta mot väggen av studenterna och deras krav på antirasistiska strategier och genussensitivitet och triggervarningar på känsligt innehåll. Mycket som han har nygjord som för en äldre lärare som har vuxit upp eller som har studerat 40-50 år tidigare så kan det här ju kännas som att va, att jag hänger inte med. Och sen på något sätt så kärnan i det här är också det här att det handlar liksom om vad som är god och relevant konst och vem som får vara med och diskutera och definiera den här konsten. Med vilken blick ser man på konsten och samhället?
Jag kommer säga att det blir, för att dra en lite dammig kulturell referens, blir det en slags världarnas krig där de här generationerna nu möts?
Ja, kanske. Det, som sagt, det här med generationsklyftor är inte i sig någonting nytt. En del av den här kollisionskursen handlar helt enkelt om det här att man kommer från så olika världar och man använder sig av olika språk och där uppstår då lätt konflikter när man inte riktigt förstår vad den andra menar. Vissa har ju gjort så, han har dragit paralleller till de här 60-70-talsrörelserna som taistoismen, alltså sån här vänsterradikalism som ju florerar på kulturfältet då också. Och visst finns det ju paralleller, men det där, på något sätt så tänker jag att kanske det här, tidigare hade vi någon sorts enhetskultur här i Finland, eller att samhället såg ganska så där homogent ut jämfört med idag, och medielandskapet var vi hade liksom sådana här starka traditionella tv-kanaler och tidningar och det upprätthöll åtminstone ett visst sken av någon sån här rådande norm. Och jämför man nu med de här sommerbubblorna idag och all världens alternativa medier och kanaler och globaliseringen som puffar på utifrån så är ju liksom världen mycket mer komplex och det där att man söker sig kanske till sånt som bekräftar den egna åsikten och det där, så uppstår det lite sådana krockar när man inte riktigt fattar vad den andra menar.
Alltså samhället rör ju på sig hela tiden. Det har funnits tider då rösträtt för kvinnor eller Elvis höfter har upprört jättemycket. Så är det här ett nytt uttryck för den gamla visan att den yngre generationen vill eller ska göra uppror mot sina äldre?
Ja, att visst så finns det element av det. Samtidigt så har vi kanske överlag en större medvetenhet och ifrågasättande i samhället. Att den yngre generationen finner sig inte riktigt i sådana auktoriteter på samma sätt mera, utan någonting har hänt med maktstrukturen överlag. Och sen sådana, tänker jag att sådana paradigmskiften ofta skapar liksom lite kaos och sen i sin tur överreaktioner när man söker de här fasta punkterna att på något sätt spegla sitt egna tänkande mot.
Ja, och kanske att idag så är det folk är mera, eller yngre speciellt, är mera beredda att gå emot normer, bryta normer.
Absolut, och sen tänker jag också att kanske det också har funnits en sån här viss ångest mot verk inom konsten också tidigare. Att om man är då kvinna och homosexuell och kanske till råga på allt ännu inte vit, så kanske man har känt en viss ångest men inte riktigt kunnat sätta ord på vad det egentligen handlar om och liksom uttrycka den här ångesten. Och sen via då MeToo och Black Lives Matter-rörelser så har det uppstått en större känslighet kanske mot sånt här. Sånt som inte längre helt enkelt känns riktigt fräscht och okej, och då har man ett behov att prata om det här.
Men vad är det då som riktigt blir det nya med just den här debatten? För att så som Suomen Kuvalehti och bland annat Helsingin Sanomat också på Yle hade förekommit en viss så här attityd, en avfärdande attityd. Men vad är det som är nytt nu med den här debatten som präglar kulturfältet just nu?
Nej, jag kanske känner att den här sensitivitetsdiskursen, eller vad man ska kalla det, den här liksom överkänsligheten och den här ängsligheten, så det känns som det här nya i det här. Men jag tänker att man ändå måste vara lite, det är lätt att skratta åt det här att några gymnasieelever som, jag hade i min artikel en gymnasielärare som berättade att hennes elev hade krävt triggervarning på den här klassikerfilmen Thelma och Louise på grund av en våldtäktsscen. Och en annan hade sen varit upprörd över Khaled Hosseinis roman Flyg och drake och att dagen var förstörd för den hade gråtit hela dagen. Och på något sätt det här att ska man inte kunna gråta mer över konst? Att det är ju det som på något sätt konsten uttrycker stora känslor som vi kan spegla oss mot och identifiera oss med. Att där blir det på något sätt konstigt. Men samtidigt tänker jag att det är viktigt att inte förlöjliga det här och liksom vifta bort det här som att ungdomen är alltid den som krånglar. Och det känns liksom inte konstruktivt helt enkelt. Men jag tänker på ett närmare exempel här helt i Helsingfors. Att man kan göra sig lite lustig över att Amos Rex till exempel nyligen så hade en triggervarning på den här Egypten-utställningen, varning för död, alltså där fanns mumier. Att det här kan ju någon tycka att det är lite lustigt. Eller att man, den här klassikerfilmen Borta med vinden, att den togs ju bort här från helt och hållet från någon sån här sajt och så kom den tillbaka lite senare med den här triggervarningen. Att varför är det här så viktigt? Men sen å andra sidan så kom jag här under jullovet, så var det en inom min närkrets, ett barn som fick Peter Pan i julklapp. Och där är ju, alltså när jag var barn så har man ju läst Peter Pan och tyckt att hej, den här är en bra bok och spännande och så här. Men nu när man ser på den med lite andra linser så är ju andemeningen lite det här att indianerna är de där andra, de där liksom bovarna i storyn. Och så kan vi fråga sig, är det vettigt att vi upprätthåller ett sådant här narrativ fortfarande? Jag säger liksom inte att vi behöver, att vi ska bränna de här böckerna. Men samtidigt så tänker jag att kanske man skulle kunna tala med barnet. Eller då i det här fallet studerandena om just att det här är just de som de efterlyser. Diskussionen kring att hur såg det ut? Jag har en 6-åring till exempel hemma som hon orkar liksom inte med de här Disney-prinsessorna. Att vad är det för fel på dem? Att de behöver alltid någon prins som ska komma och rädda prinsessorna. Att vadå? Att kan man inte rädda sig själv? För hon är van vid att kunna stå på sig. Att så här ser världen ut nu. Och det är den här diskussionen på något sätt som är liksom,
ja,
som det gäller. Och som kanske är viktig.
Disney har ju ett lite kritiserat förflutet med rasistiska, antisemitiska och väldigt chauvinistiska toner i sitt innehåll och som också börjar tittas på med nya ögon. Och då, i Sverige var det ju en stort gräl då man tog bort någon scen från den klassiska Kalankas jul. Men det är inte bara heller förstås Disney, utan nu finns det ju andra exempel. Det som också kom fram i den här Suomen Kuvalehti-artikeln var att det var en studerande som berättade att dens slutarbete eller ett verk som hen gjorde där så hade ratats av flera medstuderande för att den inte innehöll en dimension av rättvisa. Den inte utmana eller utforska till exempel rasism eller kvinnohat eller någonting sånt. Ska konsten, betyder det här att konsten nu 2020 ska ha någon slags moraliskt ansvar?
No, det är just det här exakt som den här debatten överlag har handlat om nu lite i höst och som konstnären Anna Tuori tog upp här, där hon kritiserar att en del av nutidskonsten har helt enkelt blivit för politiskt korrekt. Att till en viss del så speglar ju konstens samhälle och vem som har rätt att höras och synas är relevant just det här för att man ska kunna liksom spegla sig själv och den här liksom moderna världen på något sätt. Det gör man ju alltid. Men att jag tänker att det blir alltid när det sveper sådana liksom ideologiska rörelser, sveper över som laviner och så här, så sker det liksom ett övertramp också. Att jag kom här att tänka på ett annat exempel. Så i svensk Finland så pågick det lite av en debatt också här inom barnlitteraturen. Och det var Ellen Strömbergs barnbok och på många sätt liksom ganska, om vi talar om sådana liksom termer av jämställdhet och sånt, så är hon ju en som har tagit upp sånt annars också. Men här så var det en kritiker som såg hennes barnbok för att den inte innehöll tillräckligt många liksom personer av annan hudfärg än vit och homosexuella OSV. Så här blir just den här frågan då, att kan konsten vara kvalitativ ändå? Har det ett värde i sig fast man inte tar upp de här liksom nya vindarna så att säga? Kan det vara bra konst ändå? Ja, absolut. Och det här tycker jag liksom är lite fundamentet i hela den där diskussionen. Att när det kommer sådana starka rörelser och så finns det någon annan konst som inte tar upp dem, så finns det liksom plats för båda. Och det här blir att man tränger undan liksom annat bara för sakens skull. Att på något vis att är vid dominans automatiskt samma som rasistiska strukturer? Nej. Att det är en viktig diskussion, men att det blir liksom lätt att man ser att allt är bara dåligt. Det känns som att man vill ersätta en föråldrad världsbild med någonting nytt. Med någonting, jag vet, tidigare hade det då kanske varit sådana som feminismen och om man tar till enskilda exempel. Men så tänker jag att världen är ju liksom inte klar ännu. Man kan inte sådär bara ersätta allt annat plötsligt med någonting helt nytt. Och det kanske inte finns akademisk litteratur ännu. Och att det är viktigt att känna till de här historiska verken, dels för att man inte ska upprepa dem. Att den här kontexten som de efterlyser är ju viktig, men man kan liksom inte bara stryka sånt som redan existerar.
Kan det vara så att den här nya världsbilden inte kanske är klar av den orsaken du nämnde tidigare då, att prata med sina barn om Peter Pan eller gamla Disneyprinsessor? Är det att väldigt många känner att det och en sån här diskussion om samhälle är så obekväm? Att det är därför som det inte helt enkelt är klart, och det är därför det skapas sån här debatt, för att vissa anser inte att det här är någonting man vill eller ska tala om.
Säkert finns det en del av det också, men så tänker jag också att när man talar till exempel om de här somebubblorna, så kan jag tycka på något vis att det är inte bara ungdomen som berörs av dem, utan också en äldre generation som ju har haft den här så kallade enhetskulturen och liksom tagit del av, har en historisk kontext. Så jag kan tycka att de också går in i det här att man bekräftar det egna. Man plockar från en väldigt balanserad artikel, så plockar man de bitarna som passar det man själv tycker. Att det finns överlag kanske en mer sån här svartvithet på något sätt i tyckande och tänkande, och det blir sådär jätte liksom överkänsligt och laddat.
Att diskussionskulturen har liksom försämrats.
Kanske lite, och kanske har det att göra med att det här ansikte mot ansikte diskussionen, att alltså det att man, när man är van att diskutera på sociala medier, så är tongångarna ganska annorlunda, och det har ju också diskuterats att det här har flyttat över sen också till hur man beter sig helt enkelt
de som har följt med den har sett de senaste veckorna en ganska hetsig debatt om det här, om känsliga, överkänsliga teaterstuderande och om hemska gubbar som vill upprätthålla rådande maktstrukturer. Hur ska den här debatten gå vidare? Hur ska så att säga vi gå vidare i den här frågan, tycker du, efter att du har också talat med folk?
No. Jag tycker att det är jätteviktigt att man inte förlöjligar andra, vilket jag tycker att jag har sett lite av vissa äldre män i medierna, att man har ett sånt här lite ovanifrån perspektiv där man tycker att, att här är nu de här överkänsliga stackars ungdomarna som gråter åt klassiker och är ängsliga och går omkring med skyddslappar.
Vilket ska säga att också möts av en likadan fördelning från andra hållet.
Absolut, jag skulle ja. Just säga det. Att sen finns det den här mansplainers, att så fort det är en äldre man så är det en mansplainer. Mm. Och man liksom kanske lite, den automatiskt får den stämpeln. Men jag tänker också att från båda sidor så är det jätteviktigt med den här lyhördheten. Att, jag intervjuade den här forskarprofessorn Kirsi Törmi som sa att när man är i ett stressat tillstånd så är det jättesvårt att höra varandra och ha den här liksom, vara mottaglig för den andras åsikt. Så att lärarens ansvar är ju nog att kunna undervisa i de här klassikerna, men samtidigt ha den här lyhördheten för att vad handlar det här riktigt om? Är det på riktigt ett trauma hos de här studerandena? Har de kanske på riktigt upptäckt en våldtäkt? Det vet man ju inte, men att man inte förlöjligar, för det liksom blir bara negativa konsekvenser då.
Tack Jenny Jägerholm för att du var med i Nyhetspodden.
Tack.